Vi läser om påskdagens händelser ifrån Johannes det 20:e kapitlet, 18 versar, Jesu namn. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sade till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: "De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom." Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre och jag vet inte var jag har lagt honom." När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom." Jesus sa till henne: "Maria." Hon vände sig om och sa till honom: "Rabboni." Det hebreiska betyder mästare. Jesus sa det: "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud." Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren. Och att han hade sagt detta till henne. Amen. Herre, gör detta ord levande för oss i våra hjärtan denna stund. Amen. Påskdagen. Dagen som förändrar allt. Påskdagen. Dagen som kom med ljus in i vårt mörker. Påskdagen. Dagen som vände vår historia. Påskdagen. Dagen som gav världen nytt hopp. Men det börjar inte så. Det stod i den första versen jag läste att Maria kom till graven medan det ännu var mörkt. Och egentligen så skulle det ju vara så hela dagen. Mörkt. En dag full av sorg, vemod och saknad. Det var så det började. Och det var så Maria kände det när hon gick till graven den här morgonstunden. I alla fyra evangelierna så kan vi läsa om just Maria från Magdala. Hur hon finns och hon är en av de första som upptäcker och förstår att Jesus är uppstånden. Hon hade nämligen fått uppleva någonting genom Jesus som, precis som vi hörde här, hon aldrig hade kunnat glömma. Han hade upprättat, befriat, läkt hennes sår. Och gett henne ett nytt liv. Och därför älskar hon honom så mycket. Och den man älskar vill man vara nära. Och därför så kan vi läsa om hur Maria både står vid korset när Jesus hänger där. Vi kan läsa om hur hon finns med när han läggs in i graven. Och nu är hon den första som kommer till graven söndag morgonen. Klockan är mellan 3 och 6, för det är mörkt fortfarande. Och hon väntar sig ingen tom grav. Hon väntar sig inget glädjebud. Det var tungt, det var mörkt, det var dystert. Precis som det kan vara för oss. Men denna dag skulle bli något annat än hon hade väntat sig. Den skulle för Maria och sedan för lärjungarna och sedan för miljontals människor över vår värld innebära att sorg förvandlas till glädje. Att nederlag vänds till seger. Och att tvivel förvandlas till tro. Om dessa följder av påskdagen vill jag gärna dela några tankar om. Den här dagen skulle alltså innebära att Marias sorg vändes till stor glädje. Men inte ens när hon kommer till graven och ser att stenen är borta och tom, så förstår hon vad som har hänt. Utan hon blir bara förvirrad. Hon springer till lärjungarna och säger: de har tagit bort Herren och vi vet inte var de har lagt honom. Hon tror att de har flyttat honom någon annanstans. Jag tycker att Marias ord på något sätt beskriver vad som har hänt i vårt land under de senaste 5 decennierna. När man har monterat ner den kristna tron i vårt samhälle. Kyrkan som först stod i centrum har flyttats ut i periferin. Och den kristna tron ifrågasätts ständigt. Och därför står idag en ung generation, välklädd på kroppen, men många gånger naken i själen, och ropar och längtar och söker som Maria: man har tagit bort vår Herre och vi vet inte var han finns. Han finns inte längre i många hem. Han finns inte längre i många skolor. Han finns inte längre i många familjer. Han finns inte på så många platser längre. Och jag kan känna när jag tänker på det att tårarna kommer också på mig. Precis som för Maria när jag inser och förstår detta. Men påskdagens stora och överraskande budskap är att trots människans försök att dödförklara Jesus så går det inte. Utan att han är högst levande och mer närvarande än någonsin. Det var detta Maria skulle få uppleva. Det var detta som skulle innebära att sorgen skulle vändas till glädje. Hon började dagen med att stå och gråta utanför graven och säga att man har tagit bort min Herre. Hon avslutade dagen med att säga: jag har sett Herren. Jag tror verkligen att påskdagens budskap utgör en skillnad för oss människor när vi tar emot det. Både i mötet med våran sorg, med tanke på det hopp som det innebär, men också i livet som jag får leva här och nu. Jag har själv sett det, jag har själv upplevt det. Och det framkommer inte minst i många av våra vackra påsksalmer. En psalm som vi ska sjunga i slutet på vår gudstjänst: dina händer är fulla av blommor. Där står det i en av verserna: dina ögon är fyllda av glädje. Säg, vad har det sett för att få sånt ljus? Det har sett hur vårt liv fick en mening. Jesus fyller mörkret med liv och ljus. Ett ofta använt bibelord i fornkyrkan på påskdagen hämtas från Malaki, den sista boken i Gamla testamentet, kapitel 4, vers 2. där det står så här: för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp och dess vingar skall ge läkedom. Då skall ni slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet. Så upplevde de första kristna påskdagens budskap. Som kalvar som kommer ut ur sina bås efter att ha varit instängda en hel vinter. Kan ni se dem framför sig, framför er? Sådan glädje beskriver man, blir det när uppståndelsens verklighet också når ditt och mitt hjärta. När Jesus likt en soluppgång får komma in i vårt mörker. Då börjar en ny dag, en ny morgon, ett nytt liv. Han förvandlar sorg till glädje. Och han förvandlar nederlag till seger. Kanske den största upplevelsen idrottsman kan få vara med och göra, det är när man ligger under i en match. Och det finns liksom inget hopp mer. Och så lyckas man ändå vända matchen till seger. Och kanske en del av er minns när Sveriges Tre Kronor mötte Finland i ishockey-VM 2003. Och man låg under med 1-5 en bit in i andra perioden. Och alla som höll på Sverige hade väl mer eller mindre gett upp. Och så hände det ofattbara. Att en bit in i slutet på tredje perioden så gör Sverige 6-5. Och man vinner matchen. Och Radiosportens Lasse Granqvist, han är utom sig av glädje. Och han utbrister så här: det är fullständigt osannolikt. Det kan inte hända. Men det har hänt. Just precis samma sak kan sägas om påskdagens budskap. Det är fullständigt osannolikt. Det kan inte hända, men det har hänt. Just så kan man uppleva Jesus seger över döden. Mänskligt sett såg det hopplöst ut när han hängde där på korset. Det var ett stort nederlag för Maria, för lärjungarna. De var uppgivna. De hade satt sitt hopp till honom. Och nu kände de, hade de tagit fel? Och de flyr. De gömmer sig. De drar sig undan i bestörtning och uppgivenhet. Men precis som en match kan vändas, så vänder det för dem. På tredje dagen uppstår han igen från de döda. Påskdagen handlar om den största seger som har vunnits i historien. När sanningen segrar över lögnen. När kärleken segrar över synd och ondska. Och när livet segrar över döden. Och det är ju därför som kyrkan firar gudstjänst på söndagar allt efter detta. Vi vill fira segern. Vi vill fira att Jesus Kristus har vunnit. Och vad det innebär. Och därför så har vi anledningen att vara lyckliga den här dagen. Aaron sa till kören, ni kan väl lära oss att dansa idag på gudstjänsten. Och de börjar, tror jag, lära oss det där. Om ni kommer några gånger till så ska det bli ännu bättre. Det finns anledning till glädje, vänner. Och vi kan precis som norrmännen sjunga, sejern är vår. Vi har vunnit, sejern är vår. Därför att det var åt oss. Han vann segern på korset. Och det var denna seger som man pratar om på Jerusalems gator dagen efter. Man pratar om gårdagens seger. Och vad det innebar. Och vad innebar det egentligen? Jo, att Jesus Kristus uppstod från de döda innebär ju att det faktiskt är sant att mänsklighetens synd är försonad en gång för alla. Det är liksom Guds bekräftelse, Guds konfirmation över Jesus korsdöd när han då reser upp honom ifrån de döda på påskdagen. Nu finns det verkligen förlåtelse för all skuld för dig och mig. Och det innebär också att döden verkligen är besegrad. Den ska inte ha sista ordet. Paulus skriver också i 1 Korinthierbrevets 15 kapitel: döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din udd? Död, var är din seger? Du vet att det finns bi som när de har satt fast sin gadd, sin udd i någon, så kan den inte sticka mer. Och så är det med Jesu död på korset. Döden har satt fast sin gadd i Jesus, och därför så kan den inte sticka dig och mig som tror på honom. Och döden är därför alltså inget slut. Det är ingen gräns, utan det är en port. En pärleport skulle det gamle säga. Och därför så kan vi sjunga: det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång. Och Jesus har ju satt de kanske mest anspråksfulla orden som finns i den här historien, när han säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Men det innebär ju också, om Jesus har uppstått, att han lever idag. Och att han finns ibland oss. Han finns där i vårt samhälle. Han finns i våra hem. Han finns i våra skolor. Han finns där även om vi inte ser honom och vet om det. Och detta är det unika i den kristna tron, i religionernas värld. Den tomma graven. Det finns inget liknande. Och detta förändrar allt. Det förändrade Marias liv. Det förändrade lärjungarnas liv. Och det har förändrat många, många människors liv efter detta. Och därför kunde Jesus säga i missionsbefallningen: jag är med er alla dagar. Vem kan ge ett sådant löfte? Maken kan inte säga till hustrun: jag kommer alltid vara med dig. Mamman kan aldrig säga till sina barn: jag kommer alltid att vara med er. Utan det vi kan säga är: tills döden skiljer oss åt. Men Jesus, här har vi något annat. Han kan säga så därför att han är uppstånden. Och han är levande mitt ibland oss. Han förvandlar nederlag till seger. Sorg till glädje. Och han förvandlar tvivel till tro. Visst tänker vi när vi hör det här: det låter bra, men det är nästan för bra för att vara sant. Kan man tro på detta? Är det verkligen sant? Det låter ju som ett under. Ja, det är ett under. Det är underbart. Är det inte ett under som vi behöver i våra liv? Är det inte ett under som vi behöver i Göteborg? Är det inte ett under vi behöver i vår värld? Ja, säger du, men minns inte Matteus, Markus, Lukas, Johannes fel ändå? Kan de inte ha tagit fel? Och alla andra som berättar om detta? Nej, skriver Johannes i vår text om sig själv, när han tittar liksom in där i graven. Och han såg och trodde, skriver han. Och i ett annat vers i Johannes evangelium så läser vi: den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Det är tyngd i hans ord. Det låter liksom trovärdigt. Det finns en väg från tvivel till tro och många har gått. Maria, de andra kvinnorna, lärjungarna, inte minst Thomas, Paulus och många, många fler. Och många av oss har gått vägen från tvivel till tro. De kunde inte tro, men de kom till tro. Och på samma sätt så vill han hjälpa dig som brottas med tvivel. Hur då? Jo, säger han, se dig runt omkring. När vinterkylan tvingas släppa sitt grepp för våren, då kommer tron. Varje vårdag är en påskdag. Livet är på väg ur graven. Snödroppar, tussilago, blåsippor är på väg upp. Och triumferande lyfter påskliljan och trumpetar ut att livet har segrat. Och snart står hela den gröna barnkammaren upp sina dörrar på vid gavel. Och det är bara att gå ut och njuta av livet. Se dig omkring. Varje vårdag är en påskdag. Men se framför allt på Jesus. När vi öppnar oss för påskens ohörda och glada budskap att Jesus lever, händer ju samma under med oss som sker ute i naturen. Det sker något underbart. Livet fylls av tro, kärlek, hopp, mening och glädje. Och när vi känner, och då kan vi känna djupt i våra hjärtan som sportjournalisten utbrast, det är fullständigt osannolikt. Det kan inte hända. Men det har hänt. Det finns en väg från tvivel till tro. För dig, liksom för Maria. Det kan bli en överraskningens dag, påskdagen, också för oss. Varför var Maria den som först upptäckte att Jesus lever? Jo, det var för att hon ville vara nära Jesus. Och där har vi hemligheten också för oss. Vi ber tillsammans. Tack Herre för påskdagens oerhörda, osannolika, ofattbara verklighet. Tack Herre för att detta också kan bli en verklighet i våra liv. Tack att du kan vända sorg till glädje och hopp. Tack att du kan vända nederlag och uppgivenhet till seger och framtidstro. Tack att du kan vända tvivel till tro och glädje. Vi prisar dig för det är möjligt för oss alla. Amen.